Välkomna till dagens avsnitt med mig, Jonas Nilsson och Magnus Söderman. Innan vi börjar vill jag berätta om något spännande. Jag har i mina händer vad som kan vara sista bevarade exemplaret av Bland boer och britter från 1901. Det är en svensk krigsberättelse som jag arbetar med att ge ut på nytt. Hjalmar skrev den här mitt under boerkriget och ger oss en unik svensk röst från frontlinjen mot det brittiska imperiet. Med dramatiska rymningsförsök och räder bakom fiendens linjer är en genuint spännande skildring. Och för att förverkliga projektet har jag nu öppnat upp för förbeställningar av en exklusiv första utgåva i hårdband. Genom att förbeställa hjälper du till att bevara ett viktigt stycke svensk historia och hedra minnet av de skandinaviska frivilliga. Du kan stödja projektet antingen med kort eller bitcoin. Alla länkar finns i beskrivningen. Och varje förbeställning för oss närmare målet att göra den här bortglömda berättelsen tillgänglig igen. Och ni som vill stödja våra produktioner kan också göra det genom Swish till 123-0265-298 eller med bitcoin. Adressen hittar ni i beskrivningen här under. Men nu går vi vidare till dagens samtal med Magnus.
Ja, klockan är 08.30. Det är fredag. Och här sitter jag med Jonas Nilsson. Alltså jag, Magnus Söderman, sitter med Jonas Nilsson för att samtala lite. Trevligt, välkommen till.
Väldigt trevligt. Kul att vara tillbaka. Och nu börjar ju vinterkylan avta lite, men det är fortfarande lika mysigt här vid braskaminen.
Ja, du blev attackerad av kuddar när du kom in och satte dig i fåtöljen här. Så det var ju härligt att kunna bulka upp sig där, mysa till sig lite. Och sen tog du bort dem. Så nu sitter du bara där.
Det är någonting med kvinnor och kuddar.
Mm, det är ju det. Vi gillar sånt.
de har tydligen en funktion bortom det estetiska också.
Jag har inte förstått
funktionen av dem.
Nej, alltså kuddarna här som vi pratar om, de sitter ju... Det är ju en rest utav... Två utav dem är en rest utav en kvinna.
Alltså, det är två olika sorters kuddar, så det är väl två olika kvinnor som har varit i ditt liv här och möblerat.
Men de är ju här, ja, precis som gardinerna är här. Jag tog ner en gardin, den har inte kommit upp igen. Jag förstår inte riktigt syftet med gardiner. Mm. Men de här kuddarna som du ser då, de flyttas ju från punkt A till punkt B när jag ska använda punkt A eller punkt B. Mm. För att jag förstår inte när de ska användas. Kudden i sängen förstår jag mycket väl.
Att krama när det
sover. Att krama när jag sover, precis. Men de här kuddarna förstår jag inte, de är ju i vägen när man sätter sig. Kuddar i soffan är ju i vägen. Mm. Det behövs en kvinnas hand, helt enkelt, för att liksom, de ska make sense kanske, jag vet inte. Ja, eller ett kvinnligt sinne.
Ingjuter lite värme, lite färg i vardagen. Mm. Som ni hörde så gillar ju Magnus inte gardiner, så utan de här kuddarna så hade det varit en helt kal cell med vad heter de här, rullgardinerna.
Ja, jag känner ju kvinnor så att jag kan ju alltid be om hjälp liksom, och säga så här, vad ska jag ha? Då kan de säga att du ska ha det här. Okej, men då är det. Då blir mamma glad om hon hälsar på så här, åh, min son, du har det fint omkring dig. Mm. Hur ser det ut när du bor själv, Jonas?
Det var länge sedan jag gjorde det. Mm. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Det är en svunnen tidsålder.
Var det ombonat och varmt? Och...
Jag måste nästan gå till böckerna och kolla, rådfråga.
Det är en annan tidsålder. Jag har något minne av att det kanske var så där klassiskt. Det är ju det, fyrkantigt manligt. Vi fokuserar ju på annat. Det där är ju jätteintressant egentligen. För mig, när man kommer hem så fortsätter ju egentligen arbetsdagen. Alltså man sätter sig och gör någonting. Man sätter sig och arbetar. Det är ju sällan, och det är lite dumt, som man bara sätter sig och liksom andas. Jag har ju försökt, jag har ju arbetat på detta. Jag har ju försökt bli kvinnligare. Mm. Men det är svårt, för att man kommer hem, slänger i sig någonting, sätter sig vid datorn och arbetar vidare. Då spelar det ingen roll om du har fina gardiner eller kuddar, för att du tänker inte på det. Nej. Det är väl lite det, kanske. Jag vet inte, men ska vi prata om inredning hela avsnittet, eller har du något annat du vill?
Ja, nej, men äpplen är ju ofta en del av inredning också i köket.
Det är ju det.
Ja, fruktskålen som står framme. Också bidrar med lite färg och
doft och sådär. Ja. Jag har faktiskt varit med om att jag skulle ta ett äpple ur en fruktskål Eftersom att jag då trodde att det var till ätande.
Och då kom Cyril Ramaphosa och daskade på handen.
Ja, men typ. Typ Cyril kom där och sa att nej, det här är ju en valutareserv.
Ja.
Jag förstod ingenting, kan du förklara?
Ja. För er som har missat det, för er som inte läser mitt nyhetsbrev, så är det ju en stor diskussion om att ha bitcoin till de statliga reserverna.
Mm.
Och på ett möte på World Economic Forum så var Sydafrikas bankchef där och hånade själva idén på det. Och menade på att de lika gärna skulle kunna ha tomater som reserv.
Mm. Jag funderar på om inte jag ska försöka klippa in det här, hans kommentar.
Vi gör det, vi tar den insatsen.
För den är värd att lyssna på. Så jag säger att vi lyssnar på honom nu.
I would have a significant problem with a lobby that says governments should hold this asset or hold that asset without what the strategic intent of government is. Because you see, there is a history to gold. There was once a gold standard, currencies were pegged to gold. But if we now say that, okay, bitcoins, okay, what about platinum? What about coal? Why don't we hold strategic beef reserves or mutton reserves or apple reserves? Why Bitcoin? So it's a public policy issue that we have got to be engaged in. And I would caution against the move then that would say there is an industry with a particular interest in a particular product and we would like to impose it on society and say society must hold this as a reserve. I would have a fundamental problem with it.
Ja, det där var alltså riksbankschefen vars namn jag inte ens tänker försöka uttala. Jag tycker de har knepiga namn, afrikaner. Men jag tycker också att han... nej, jag vet inte. Är han korkad eller är han bara så här hånfull? Eller vad tänker du när du hör honom?
Jag tror inte att han är korkad i den bemärkelsen. Utan jag tror att han är... hånfull i form av som mobbare som kanske inte är initiativtagare till själva mobbningen, men du tänkte det här bredare kollektivet, den större gruppen som bara hänger med för att inte sticka ut eller vara inne och fortsätter trycka ner någon annan för att inte själv bli nedtryckt, och så säger man helt fullständigt vanvettiga saker som man inte har koll på. Det är nog snarare det att systemet har en inramning av bitcoin som till stor del håller på att reformeras. Det är många stater just nu som diskuterar om att ta in bitcoin som reserv.
Ja, så stanna där bara lite, för att det här är ju dina lyssnare kanske har en betydligt mer och bred och fördjupad syn på bitcoin, för du pratar ofta om det. Jag skriver ju aldrig om det i princip, och jag pratar aldrig om det heller. Jag pratar om andra saker. Men bitcoin är ju högintressant, framförallt just nu som du säger. Och jag hade för mig att det var du som skrev till mig om att det var något land här i Europa som skulle implementera bitcoin i reserven.
Ja, jag tror Irland.
Okej, men jag hittar inte det. Men okej, det är i alla fall någon, kanske var Irland då.
Ja. Men det är flera länder som pratar om det och har det på... diskussionsbordet.
Precis, och Donald Trump, det är väl det kanske mest intressant att USA, om han nu gör det, kommer att sätta delar av sin reserv i bitcoin. Och det faktum att BlackRock och andra stora, tunga institut säger att alltså rekommenderar investeringar i bitcoin. Jag menar, att sitta och hånfullt fortsätta räkna ut bitcoin, det är ju dumt.
Ja, men det är ju alltid en viss förskjutning av de som inte hänger med i svängarna. För det var ju ganska nyligen som utifrån etablissemangsperspektivet att om det här är en och oftast så är det projiceringar som vi ska komma in på äpplena. Att de kallar bitcoin för en ponzi scheme, vilket deras egna system är, speciellt om man kollar på typ hur pensionssystemet är uppbyggt, så är det ju en ren ponzi, att det kräver ny tillförsel av nya lättlurade människor som skjuter in sina kapital om löfte om utlovad framtida betalning som baseras på att de lyckas få in nya människor.
Ja, precis. Ja, men det är det.
Och det är själva definitionen av Ponzi.
Mm.
Och det är inte applicerbart på Bitcoin. Bitcoin är ju vad det är, oavsett hur många deltagare det är eller inte.
Nej, men
och
verkligen.
Det man brukar tillskriva till varför en Ponzi är bara rent marknadsekonomiska aspekter utav det. Att, ja, om du har ett begränsat utbud utav vad som helst och många människor vill ha det, ja, då kommer priset öka på det. Mm. Men det är inte en Ponzi. Det gäller alla marknadsprodukter. Om alla får för sig att vilja åka till lokala handeln och köpa vad som vi såg under covid-pandemin.
Mm.
Masker.
Mm.
Boom. De maskerna sköt ju i höjden och det var ju vissa profitörer som gjorde väldigt stora pengar.
Ja, såklart. Men
fortfarande inte en Ponzi.
Nej, men det är också kul för Bitcoin är ju inte skapat för, jag menar, det här systemet vi lever i, det finns, det ekonomiska systemet, fiat-systemet, det finns ju och ligger till grund för en världsordning. Alltså en idé, det bär ju upp en världsordning och en idé. Man är ju beredd att starta krig för att bevara det här fiat-systemet. Bitcoin är ju skapat, om jag ska liksom hårdare lite, det är en nördig internetgrej eller liksom teknikgrej från början. Det är klart så att han som skapade, eller de, hur det nu blev, kanske någon gång tänkte att det här kanske kan bli något. Men ärligt talat, jag tror inte att man hade en idé om att vi ska liksom, dominera finansmarknaden över tid med det här, utan det handlade väl mer om att det var kul, kan jag tänka mig. Så mycket annat inom den här techvärlden faktiskt, det är så det börjar ofta.
Ja, kanske. Jag tror att det fanns mer, jag tror att det fanns säkert personer som faller in inom den kategoriseringen, men jag tror att skaparna och de tidiga visionärerna var just visionärer.
Jo, men visionärer, precis. Man
tillät sig drömma sig bort,
ja,
att är det ens möjligt. För det finns ju många problem med fiat-systemet.
Mm.
Och det är det som blir lite ironiskt med den här projiceringen, till exempel, med när de menar på att det är Ponzi och man missar bjälken i sitt egna öga. Och det är ju att de här äpplena som man pratar om, och hånfullt säger att de lika gärna kan ha det i reserv, det ligger ju närmare fiat än någonting annat.
Men du, alltså, varför skulle man inte ha äpplen och kamelkött istället då? Alltså, det är något som går att äta, det är något som har värde för människor. Vadå, några liksom grejer på internet? Du bara stäng av knappen då. Stäng av internet, eller? Kan du inte bara matten, fårkött, det finns ju där. Du kan ju ta på det. Det kan du inte. Guld kan du ta på, Jonas. Du kan ta en guldtacka och bära iväg, släpa iväg.
Ja. Men det är lite intressant. Man kan bara stanna till där lite. Och anledningen att vi använder fiat-systemet i form av sedlar, nu är det ju digitaliserat så nu ändras det lite. Men när det var rent fysiskt, innan elektroniken på det sättet med kreditkort och internet och alla de här överföringar man kan göra. Så enda anledningen att vi använde de sedlarna och de mynten, det var ju på grund av våldsmonopolet. Det finns inget annat som upprätthåller det.
Mm.
Om det inte var någon som hotade oss till att använda det så skulle vi inte använda det.
Mm.
Och på samma sätt så är det med äpplen.
Mm.
Och de största problemen, vissa, det är så låg nivå så det blir så här, bara fånigt
att prata. Du måste nu förklara det här problemet med äpplen som reservvaluta.
Det första är att det behåller inte sitt värde över tid. Det ruttnar ju. Så det är svårt att hålla som en hyllvara som bevarar den insatsen över tid.
Och
samma sak är med sedlar också. Och vi läser om det fortfarande idag, så här 2025, om den äldre generationen som har sparat sedlar i madrassen, sitt kapital. Och många gånger så har ju de sedlarna gått ut. Och har de passerat en viss form av utgångsdatum så är det ingen som kommer erkänna dem som sedlar, inte ens banken. Så det är ju första liksom, likhetstecknet där. En bitcoin kommer aldrig gå ut. Den är ju så perfekt i hållbarhet som vi kan komma till och med mer så än guldet. Guldet var det som var perfekt innan i det avseendet. Du kunde spara lite guld i madrassen och du kunde gräva upp det 5000 år senare och det är i fortfarande har behållit sitt värde. Mm. Så är det inte med sedlar. Lite så med de gamla mynten. Men då krävdes det att det var ädelmetall i de mynten. Annars är det ju bara fluff. Och sen kommer man till andra saken. Och det är ju att äpplen, det kan ju vem som helst odla.
Mm.
Så om staten går in och tar in det som en reserv. Ja, då kommer det skapa ett incitament till att ja, men här finns ett värde. Och då kommer människor att urholka det värdet genom att producera, öka produktionen av äpplen.
Just det, inflation helt enkelt.
Och ganska extrem sådan också, för det är ganska lätt att utöka mängden av äpplen.
Jag har ett äppelträd här på baksidan, det ger enorma mängder.
Ja, men för det här hade hänt så hade du inte haft ett äppelträd. Nej. Eller trädgården hade varit fin.
Ja, det är det enda jag hade gjort.
Och samma sak är det ju med sedlar och mynt också. Det kan du också prägla själv väldigt, väldigt lätt. Mm. Och anledningen att vi inte gör det är ju för att det är olagligt. Inte för att det inte går. Och där är ju skillnaden med guldet. Att det är svårt att utvinna, det är svårt att tillföra.
Mm. Och bitcoin.
Ja, och samma sak där. Ja. Det går inte att tillföra mer. Och det här är ju så här grundläggande saker när det kommer till ekonomisk teori som sveper den här personen över huvudet. Just för att, som jag tillskriver, att han är del av den här mobbarklassen. Han tänker inte själv, han är med utav gruppen och gillar att håna de som är, kommer med egna tankar, egna idéer. För sådana människor, sådana dussin människor, har inga egna tankar, inga egna idéer.
Mm.
Och det är någonting som är väldigt triggande, och de finner sitt värde i att trycka ner de som är utanför.
Mm.
För att inte blottlägga sig själv. Och det värsta med sådana här saker, när han säger sådana saker, det är ju hela kåren som sälklappar till som bekräftar den här biasen. Mm. Men det är ju där vi börjar se förändringen så småningom, och vi är i den skiftningstiden där vissa sälklappar och medan andra köper.
Mm.
Och då menar jag kollegor till honom, alltså andra
precis. Bankchefer. Och jag tycker det är lite intressant, för att som du säger, det finns en del sälklappande. Man kan med fördel titta på din hemsida där du har med det här klippet i sin helhet. jonasnilsson.se, va?
Jajamän.
Och för att vissa sälklappar, men det finns ju också där de som kanske känner att det här var inte bra sagt av honom. Och lite så här skämskudde för vissa, man tycker det. Men sen har du en kille där som försvarar bitcoin och guld och liksom förklarar ganska enkelt varför det inte är någon...
Lite chockartat också.
Ja.
För han blir lite ställd på den låga nivån, och då kan det vara lite svårt att...
Ja. Precis,
verkligen hitta orden på ett bra sätt. Men han gjorde det bra.
Det
och jag tror att det är lite, vi jämförde invandringsdebatten på 90-talet med hur bitcoin-debatten är idag, att den är extremt låg. Och ibland blir det så att man tänker sig på men vad är det för problem vi har och hur kan vi lösa dem och hur kan det här inramas. Och så får man höra något så fruktansvärt dumt som men den där läkaren då.
Mm.
Och så måste man bara dra ner det dit.
Ja, men precis. Man inser att här är vi. Men tror du att ett problem med bitcoin, eller det är inte ett problem med bitcoin naturligtvis, utan det är ett problem varför det har tagit sån tid? För bitcoin har ändå funnits ganska länge. Men å andra sidan, det har ju fått jobba på. Det är ju bra, för att den har visat sig vara stabil på det sättet som liksom funktionellt stabil. Men kan ett problem vara att de flesta inom banksfären inte har förstått vad det är? Alltså att mycket av motståndet kommer från att, för du förstår mynt och du förstår liksom börsen och du förstår, Wallenbergarna har förstått det liksom i 100 år. Men när bitcoin kommer, man förstår inte tekniken. Det här är ju, kallar lite elakt då, boomer, alltså en generation boomers som är bankirer, som ser att det kommer några jävla liksom något blippblopp på någon kedja på nätet och så här, nej, det här är ingenting.
Mm.
Kan det vara det också som ligger till grund för att man har varit så skeptisk?
Det finns säkert en boomer-aspekt till det. Men det du beskrev gäller även för den yngre generationens ekonomer som har gått genom akademin.
Mm.
Och som sitter strax under 30-plussare.
Ja.
Som fortfarande pratar om och problematiserar bitcoin utifrån de punkterna.
Jaha, ja.
Och där brukar de oftast lyfta det här med avsaknaden av ett inneboende värde.
Mm.
Och ett inneboende värde är egentligen vad man uttrycker det som, ett backup-värde. Typ som guldet, att guldet du har det som en värdebevarare eller som betalmedel.
Mm.
Men om det inte skulle funka som det, om du kan alltid sälja det till industrin som någon form av ledare eller säljer det som ett smycke eller någonting annat. Alltså det måste nästan misslyckas i sitt huvudsyfte som medium exchange, alltså som valuta, för att ett vad jag läser vad de egentligen menar med ett inneboende värde. Sen så tycker jag det missar poängen vad som är ett värde. Värde är någonting som uppstår i mänskliga relationer av vad en individ vill ha. Och där finns det liksom ingen objektiv värdebedömning. Då är vi inne på ren planekonomi som i dess ytterläge är ren kommunism. Mm. Och en av de stora anledningarna till varför kommunismen föll var ju för att de inte kunde planlägga komplexiteten inom en ekonomi över hur ska resurser fördelas, vad ska tillverkas, vad ska det prissättas till. Utan det sker i den mänskliga interaktionen. Och den är extremt flexibel. Vad jag värderade den här kaffen och var beredd att betala för den innan jag drack den är ju högre än vad jag är beredd att betala för en påtår.
Mm.
Varför påtår oftast brukar vara gratis och så tjänar kaféer på mer försäljning.
Mm.
Som till exempel. Och, det var ju, och jag uppskattar alla kommentarer jag får. Och jag, tyvärr så svarar jag inte på allting. Men jag tänkte att jag skulle kunna svara på en här. Det var en som skrev i min telegramgrupp och sa att ja, men det finns värde som är objektivt också.
Mm-hmm.
Till exempel om du är i öknen, då är inget vatten. Ja, men då allt du har är du beredd att köpa vatten för ifall det är någon som säljer det.
Mm.
För att annars dör du.
Mm.
Men även det är subjektivt. Dels över ja, men hur resursstark var den här personen som i ett teoretiskt ytterlägs exempel som aldrig existerar.
Mm.
Som gör att vattnet prissätts olika. Och sen så finns det andra barometrar som spelar in att i ett sånt här vanvettigt exempel var det som säger att han ens vill leva. Då är det där vattnet inte ens värt någonting heller. Och sen finns det ju andra barometrar om att han kanske är jätterik.
Mm.
Men alla tillgångar står på honom och han har en familj och barn och han är inte beredd att, och han kanske är jättegammal, 80 plus, han är inte beredd att lägga allt det för lite vatten och råna framtida generationen på hans arv. Utan då ser han hellre att okej, okay, ja, men jag är beredd att kanske ja, men 5% av mina nettotillgångar kan jag köpa det vattnet för så jag får överleva 2 år till eller vad det än är.
Ja.
Mer är inte jag beredd att ta utav mina barn och barnbarn eller barnbarnsbarn. Så det, allting det är subjektivt över hur du värderar någonting.
Ja.
Och det är väl där jag tror många utav som är låsta i det tänket har lite svårt att koppla ifrån vad det är som faktiskt ger någonting ett värde. Och det är i den, uppstår i den mänskliga relationen. Då, det är ingenting som jag kan sitta och svara på eller någon annan.
Men har inte bitcoinet, nu är jag ju som sagt inte den som vet jättemycket om det annat än det jag liksom försöker läsa mig till och sådär. Jag är ju varm bitcoin-förespråkare och anhängare och så. Men har jag förstått det fel när jag säger att bitcoin har ett värde i den tekniska blockkedjetekniken som den använder? Alltså att det är som sagt, jag har också hört att Ethereum då är intressant för att den bär upp hela system. Alltså att den har att bitcoin då också har, att den har en vidare funktion än bara som bitcoin. Det vill säga att det var Dan Eriksson som gav mig, han hjälpte mig att logga in på Noster. Och det är något decentraliserat system med blockkedjor och det är liksom det är en härlig röra utav liksom du kan kommunicera då med bild och ljud och Twitter och allting på samma gång i det här decentraliserade systemet, blockkedjan, som gör att min information alltid är min och ingen kan stänga ner den och alla kan vara en del utav det här genom noder hit och dit och vad det nu var. Och det använder sig av eller finns på den här bitcoin-kedjan på något sätt. Jag får bara för mig att bitcoin har ett värde utöver att det för tillfället och framledes kommer vara ha ett värde rent ekonomiskt för oss.
Då pratar man ju om teknologin. Mm. Och teknologin kan ju separeras från självaste bitcoinen.
Mm.
Och den teknologin den är ganska lätt i sig självt.
Mm.
Och det är ju den som ligger till grunden. Vissa uppfinningar är bara så här. man blir paff över hur lätta de är, men ändå hur oerhört genialiska de är.
Mm.
Och det oerhört genialiska i det här är ju att det är i den tekniken som den absoluta begränsningen av tillgången ligger.
Mm.
På då 21 miljoner bitcoin. Mm. Och sen inom blockkedjeteknik så går ju det här att manipulera och förändra, men inte i bitcoin-programmet. Men du kan ju ta liksom, programmeringskoderna och göra någonting annat av det.
Mm.
Och det är väl det också som en del bitcoin-kritiker skulle kunna referera till, att ja, men, tekniken går att förfina, bitcoin går att göra bättre, och därför så kommer det komma någonting annat som tar över bitcoins roll, över vad det aspirerade på att vara. Och jag tror inte att det förhåller sig på det sättet. Jag tror att det finns, dels har en nätverkseffekt på det, men utav samma anledning som jag tänkte, att kom tänka på det också när du pratade om de här boomersarna inom finansväsendet.
Mm.
Och det finns någonting som kallas för high risk organizations. Och sådana organisationer, om man till exempel tar vilket fiat-systemet, eller inte fiat-systemet ingår i det, men tänk dig bredare, en övergripande kategori, alltså valutasystemet.
Mm.
Det är en high risk organization. Och hangarfartyg är det också. Det är hög insats.
Mm.
Ingenting får gå fel.
Nej.
Och i sådana organisationer så tenderar man att arbeta med det som fungerar.
Mm.
Och det innebär att man än idag checkar av på hangarfartygen med papper och penna. Fortfarande, för det är tillförlitligt.
Mm.
Och man har inte gjort övergången till läsplattor fullt ut.
Nej.
Just på grund av att det är, inom citattecken, fortfarande är ny teknologi.
Mm.
Och man förlitar sig på det som har fungerat. Just på grund av att det är en sån hög insats i att övergå till någonting som inte är beprövat av tid.
Ja.
Så det tror jag också kan vara en så här bidragande faktor till varför de här stora, Warren Buffett och även BlackRock, har varit skeptiska. Mm. Det är de här jättarna, det är inte de som hoppar på innovationer, utan de gör det som de vet funkar.
Precis. Jag tycker det också är intressant just det här du säger då, att vissa säger att ja, men du kan förfina, du kan göra ditten och datten. Och det är väl sant. Va? Men jag menar, om det är den stora, om det är det som får dig orolig, då ska du inte hålla på med sedlar. Då ska du inte hålla på med fiat. För att är det något system som går att manipulera, som går att liksom verkligen råna genom olika abrovinker, så är det ju fiat-systemet av idag. Alltså jag började ju tycka att så här, ja, men bitcoin kan vara ett intressant alternativ till liksom de beprövade valutorna. Jag inser problemen med dem, men jag tyckte att vi kanske går tillbaka till en guldmyntfot eller något. Men jag börjar ju mer och mer hamna på sidan där jag tänker att låt oss helt enkelt fimpa fysiska pengar. Låt oss fimpa hela det monetära system vi har haft. För att jag ser att bitcoin är framtiden i en liksom, när vårt folk och ras går in i den nya tiden, vi kan prata det vita rymdimperiet om vi vill, eller vad det är, så är det ju det här som kommer. Jag har väl någonstans varit låst i att, ja, men tänk om någon släcker ner internet. Alltså, tänk om, men det är ju inte en seriös, man kan inte gå omkring och oroa sig för det. För att det är ju som att, jag vet inte, oroa sig för någonting, att luften ska ta slut, eller jag vet inte. Så att någonstans börjar jag mer och mer bli att, nej, men alltså, för att jag har alltid varit en varm anhängare utav det här med just sedlar och mynt och sådär. Och det är väl bra kanske delvis, men alltså med bitcoin och med blockkedjan. Och jag har precis nu börjat få en så här minimal förståelse för bitcoin lightning.
Mm.
Och inser här att wow. Alltså wow, vilken säker...
Ja, det är en game changer.
Alltså, och att kunna... Det är ju Swish slängde i väggen. Alltså att du och jag helt utan staters, finansiella institut eller andras inblandning.
Utan någon annans inblandning.
Utan någon annans inblandning. Bara kan göra transaktioner.
Mm. Världen över.
Världen över. Alltså snabbare. Swish slängde i vägen. Alltså ögonblickligen. Jag blev så här, wow. Jag kan knappt förstå vad det här kommer ta vägen.
Mm. Och där kommer vi också in på nästa. För vi ska fortsätta prata om fiat.
Mm.
Och det är just den här centraliserade kontrollen. Och det är ju också projiceringen på den här bankchefen när han pratar om äpplen. Båda sakerna, de är i kontroll. De kommer att bestämma över marknaden inom det här fältet.
Mm.
Skulle de ha äppelreserven, de skulle ju införa exakt samma restriktioner som de har på valutan, counterförfalskning. Bara att de är ett äpple som vi odlar på tomten som är exakt samma som den som de har i sin valutareserv. Det skulle fortfarande räknas som en förfalskning.
Mm.
De skulle stänga ner det på samma sätt som vi inte får trycka egna mynt och sådana saker. Ja. Och det, där kommer jag också in på vad som är viktigt i valuta som har varit tidigare. Och det är att kunna verifiera är det här äkta.
Mm.
Och därför har ju ädelmetaller, framförallt guld, varit framstående.
Mm.
Och samma sak med bitcoin, den går ju att verifiera ännu lättare än vad det går att verifiera sig utav sig självt. Så det är just den här centraliserade kontrollen.
Mm.
Och att vi har swish, vi kan inte swisha till någon vi kan bara swisha inom Sverige, tror jag. Det kanske finns några undantag i Norden.
Men det
är bökigt system.
Ja.
Och alla i Sverige har inte heller swish.
Nej.
Det kräver att du har bank-ID. Det kräver att du är en del utav.
Du är godkänd.
Ja, du är godkänd. Du är korsar.
Mm.
Medans med Bitcoin Lightning, det är som en layer 2-lösning på Bitcoin. Mm. Så att det sker som ovanför Bitcoin och sen så går det in i Bitcoin.
Mm.
Du kan, har du en smartphone så kan du bara ladda ner en applikation och skaffa en Lightning-adress, en Bitcoin-adress på 2 minuter.
Mm.
Och sen så är du en del i ett av vad man kallar medium of exchange världen över.
No.
Och det här är ju också någonting som är extremt revolutionerande och någonting som man har mätt över hur effektiv är en valuta.
Mm.
Det är inte bara att en valuta ska behålla sitt värde över tid. Nu är ju vi en hjärntvättad klass där de menar på att det är bra att valutan, alltså folk copar, man hittar förevändningar till bristerna
och
till stölden av folket. Att det är bra att valutan urholkas för det skapar starkare incitament till människor att inte bara sitta på sina pengar utan de bidrar till ekonomin. Så om inte rånar dem, men då är det ju värt för dem att behålla pengarna.
Ja, precis.
Och folk köper där nästan med hull och hår.
Ja.
Du kan höra människor som pratar utifrån det här perspektivet med helt oironiskt.
Mm.
Och det faller ju in på vad som brukar kanske referera som så här broken window fallacy, att det är bra för ekonomin om det finns några ligister där ute som slår sönder lite glasrutor ibland och sådana saker. Och det är samma människor som då kan säga att om det är bra för ekonomin att vi tar ett krig emellanåt.
Ja. Nej, men för att det
men det är också en sån här sak som bara säga en sak om krig.
Mm.
Att idag betraktas inte krig, det begränsade kriget ses ner på.
Mm.
Alltså något så oerhört. Och vi har kommit in i en tidsperiod då krig nästan blir lite eviga i sin natur.
Mm.
Och jag tror faktiskt att det finns flera aspekter till det. Men en av de aspekterna som gör det möjligt är att är det också fiat-systemet.
Mm.
Att det går att utöka penningmängden, att hålla det vid liv. Och jag tror att när man kollar på krig historiskt så jag har läst väldigt mycket av Martin van Krevelde när jag läste militärhistoria, så är det, om ni vill läsa någonting om krig i liksom teoretisk mening, så är det min favoritförfattare, det mesta han har skrivit är väl värt att läsa.
Mm.
Och det är att krig avslutas, dels uttrycker han sig ganska vackert i form av att vad som ger upphov till krig, det är inte alltid nödvändigtvis det intressanta. För om vi kollar på krigen genom historien så kan vi bli osams om det mesta,
ja, det kan vara lite
som kan eskalera. Ja. Utan den intressanta frågeställningen, vad är det som ger upphov till fred?
Mm.
Och en av de sakerna är ju helt enkelt att kungens, hövdingens guldkistor är tomma.
Mm. Mm.
Och så enkelt kan det vara. Mm. Och kollar vi då på till exempel Ukraina och kriget som pågår där.
Mm.
Jag såg att Zelensky twittrade och tackade Sverige nu, för det var i morse eller igår, för vårt, jag vet inte, tvåsiffriga i ordningen, för det var vårt 18:e paket.
Ja.
Och det största. Mm. Och så, ofattbara mängder pengar bara i det paketet. Mm. Jag minns inte hur många biljoner, för vi ens har det begreppet, som det var. Och det där kriget, hade vi haft en hård valuta, om då hade man inte kunnat skeppa över låtsas pengar för att fortsätta underblåsa det. Och då kommer man in på det vad Crevel menar på är oftast det som avslutar krig.
Mm.
Och det är när männen ledsnar.
Mm.
Det är när männen har fått nog att nu räcker det.
Mm.
Och då blir kriget lite decentraliserad känslopunkt över att ja, men nu är vi mätta. Och det lyssnar härskarna på också och måste förhålla sig till.
Mm.
Och här blir det lite artificiellt där det går att fortsätta piska på även fast befolkningen inte längre vill slåss.
Mm.
Jag säger inte om det är så eller vad det säger bu eller bä, om det förhåller sig så i Ukraina idag, men jag tror att stor del av befolkningen där börjar nog bli ganska krigströtta också.
Det tror jag. Jag tror det på alla sidor, och det intressanta är ju någonstans att
men kriget betraktas, det är så olagligt med krig så det ses ner på från etablissemanget att ingå förhandlingar, att avsäga sig lands yta, att man har förlorat för att krig i sig självt är olagligt. Kriget är över när den segrande makten blir väl sätter den andra under galgen.
Precis, och det där blir ju problematiskt. Det är en annan diskussion om vad det här med att krigstribunaler hit och dit. Alltså, det var ju en jättedum hela det här Nürnbergprocessen satte ju allting till, alltså på spets, och det gjorde ju också att de eviga krigen blir nödvändiga, för att om du tar Ukraina-kriget då, för Vladimir Putins del är det ju lite så att han ses som en krigsförbrytare, punkt. Om han avslutar kriget så ska han efterlyst hela världen, punkt. Mm. Det betyder att då ska folk gripa honom om han flyttar därifrån. Innan Nürnberg så var det ju faktiskt så att man krigade lite, och sen så härskarna sa men det här funkar inte längre, men du får väl ta Schlesien eller du får ta den här delen, och så gick man hem till borgen och satt där och var sur. Det var ingen, och sen kunde du åka runt och snacka med folk, det var ingen som kom och grep dig och bara, hör du din krigsförbrytare. Det gjorde att du kunde avsluta ett krig, gå hem och sätta dig. Idag kan du inte avsluta ett krig, för att du blir efterlyst hela världen, och det är liksom det här påföljderna. Så att hela det här med krigsförbrytaridén är ju liksom problematisk på det sättet. Det är samma med Netanyahu nu och Gaza. Varför skulle han sluta? Mm. Han är efterlyst. Han är, och så vidare. Varför ska, då är det lika bra att köra på då. Utrota de jävlarna. Vilket förlänger krigen. Hela den här idén tror jag förlänger krig och skapar krig som blir fruktansvärda. Till sist i Putins fall, om ett tryck på knappen då. För att vad spelar det för roll?
Ja, det blir
på det sättet.
Det är det totala kriget, och jag tror att det började, Nürnberg var nog kulmen på det som verkligen tog sin början under första världskriget. Mm. Och det som är intressant med första världskriget var ju just den här aspekten av att guldet sinade och länderna frångick sin guldstandard. Vad de sa då var, skulle bli under en tillfällig policy. Och som skämtet går, att det finns inget mer permanent än en statlig tillfällig implementering.
Moms kan vi bara säga.
Ja, moms och vad heter det? Inkomstskatten.
Ja, precis. Ja, så är det ju. Men inte det också det som kommer göra att man... för att hur den är, så Bitcoin kommer nu. Och jag vågar liksom... inte bara i form av det ekonomiska värdet, men mer de här... alltså utifrån där vi befinner oss i liksom den här nationalistiska så strävan och så hade det ju varit för jäkla bra om alla som liksom var vår anda bara sa så här, nej men vi kör Bitcoin och vi kör det här decentraliserade, som det här Noster då, som Dan visade mig, Du kan aldrig bli censurerad. Du äger din information. Mm. Och de kan aldrig stänga ner dina konton om du har bitcoin. Punkt. Du är helt frikopplad. Nu är det ju så att den absoluta majoriteten av nationalister och andra kommer ju hellre hugga av sig händerna än att lämna det sköna Swish-fiat-systemet. Mm. Man kommer klaga på att de stänger våra konton. Man kommer tycka att det är jättedumt. Men man kommer inte göra 6:30 för att förändra det. Nu har jag svart syn. Mm. Men det är vad jag liksom känner och upplever. Jag tycker att det är trögt, absolut. Men jag försöker och jag inser att det är ju inte särskilt svårt. Tvärtom, det är ganska enkelt det här när man sätter sig in i det. Men jag menar, nu läste vi sist hur Frihetsnytt har blivit av med sina konton. Det Fria Sverige blev av med sina konton här för en tid sedan.
Fria Tider också.
Fria Tider, absolut. Och det här skapar
Arktos.
Alltså, herregud,
exemplen börjar staplas på hög till den graden att det inte går att undvika.
Nej.
Man kan inte avfärda det som outliners.
Nej. Och hade då bara konsumenterna varit lite intresserade utöver att det ska vara enkelt för dem, för det är det det handlar om. Swish är enkelt för dem, och det här vet vi. Om du har Swish som betalalternativ och sen har du kort som betalalternativ och sen har du banköverföring som betalalternativ och sen har du då bitcoin eller liknande. Alla kommer använda Swish.
Mm.
Tar du bort Swish så kommer du förlora kunder. Mm. För att de här människor hellre konsumerar jag inte det här jag säger mig tro på för att det är jobbigt med kortbetalning. Så jag struntar hellre i att prenumerera på den nationalistiska produkten som jag tycker om. Jag struntar i det hellre än att jag byter betalningsmedel. Det är på den nivån vi är. Att få de människorna att gå från Swish till Bitcoin Lightning, det är en generationsfråga. Så att jag tror att där är vi väldigt, väldigt fast i vanans makt. Men vi ska ju arbeta på det.
Jag tror att det blir också en liten värdemätare över oss som opinionsbildare. För om vi då fortsätter mellan äpplen och fiat, bitcoin och guld jämförelserna, så är vi inne på vad man nu skulle kunna referera som distributionstekniken. Mm. Alltså att hur avhandlar liksom värde över tid. Kan den behålla sina egenskaper som gör att det är identifierbart över tid? Sedlar kan det inte, äpplen kan inte, guld kan det, bitcoin kan det. Men hur funkar det då med att skicka? Och med teknologin så har ju fiat blivit bättre än vad guld var.
Mm.
Och sen var det ju som bäst då när fiaten var backad av guld, vilket gjorde att det inte var fiat, utan då var det en guldstandard.
Ja,
det var
ju, ja, precis.
Ja. Men då kunde man skicka stora mängder guld, teoretiskt då, världen över. Mm. Men du behövde ju då vara godkänd utifrån de här krafterna som handhåller det. Och här har vi ett system som är smidigare än Swish, som du kan skicka ögonblickligen över hela världen och kostar en fraktion av vad Swish kostar.
Mm.
Och där är samma sak med kreditkorten. Och jag ska ju ner till Sydafrika nu här om några dagar och göra en reportageserie om bitcoin som en cirkulär ekonomi, där flera communities har helt gått över till bitcoin. Och det är där jag vill se att vi som liksom bredare gemenskap här i Sverige också kan göra för att frikoppla oss det här och inte vara oroliga att de stänger ner våra bankkonton. Och så fort vi har sett hur låga trösklarna är och hur smidigt det fungerar med faktiska exempel där nere, så tror jag faktiskt att på våra framtida event enbart bitcoin för att donera och hålla vår verksamhet vid liv, bara bitcoin. Varför vara en del utav det där? Och många frågor jag får som kommer i kommentarerna, men hur, vad man kan referera som on-ramp, alltså hur kommer man in i bitcoinsystemet?
Det är det.
Och till er bara så här, utan att inget jag säger är finansiell rådgivning eller någonting åt det hållet, och jag kan inte gå i god för några som helst plattformar, men se till att använd sådana som är de stora, som har varit betrodda över tid, som börsen Binance, Crypto.com, eller som vad som jag tror som är smidigast i Sverige är att bara gå in på SafeLO och swisha till sig bitcoin.
Och det är lite avgifter och elände.
Ja, men det, det är vad det är. Exakt, det är vad det är. Och sen när man har gjort det, om man sätter upp en egen bitcoin-plånbok så att du själv är i kontroll över det. Och därigenom kan du vara en del av Lightning-nätverket. Om du har rätt bitcoin-plånbok så kan du vara både på original Layer 1 bitcoin-kedjan och den här Layer 2 Lightningen. Som passar perfekt för de här små överföringarna.
Mm.
Och det var, jag såg i mitt flöde att det var någon som flyttade en oerhörd mängd bitcoin.
Mm.
Alltså ruskiga mängder.
Mm.
Och man kan se det för att kedjan är publik. Alla transaktioner är publik. Mm. Så du är anonym i form av vem du är som är adresshållare.
Mm.
Men alla adresser går att verifiera. Mm. Och han betalade så här, några dollar för den överföringen. Mm. Och att transportera det i guld.
Ja,
alltså det går inte att jämföra. Just det, poängen skulle komma till. Och även i Sydafrika, där de har större problem med sin nationella valuta rand än vad vi har med kronor. Men vi är på väg åt det hållet med att närma oss en hyperinflation.
Mm.
En stor, landets största matvarukedja, Pick and Pay, alltså motsvarande Coop eller Ica, har börjat ta emot bitcoin som betalningar.
Mm.
Och utav de anledningar som vi är inne på här. Mm. Varje gång någon drar ett kreditkort och betalar för sina matvaror så är det 1% eller 2% som går till de stora finansjättarna. Nu, helt borta. Mm. Inga avgifter alls.
Nej precis. Och som du säger här, det finns ju... Som sagt, jag tillhör ju den kategorin som många av lyssnarna säkert gör som är liksom och nosar på det här och finner det fascinerande intressant men kanske inte har tagit jättestora kliv in i det. Men när jag blev varse detta med Bitcoin Lightning som sagt och det systemet och som du säger hur man liksom, hur börjar man och SafeLO i Sverige då, där får du en plånbok som gör, alltså det ingår att du får en plånbok som är din plånbok, att du äger bitcoin som är dina bitcoin. Det är inga liksom certifikat eller någonting, utan det är bitcoin som du sen kan flytta mot en avgift till liksom en sån här extern plånbok då och så. Och sen så förstod jag det som så också, och det var jätteintressant med det här, just Bitcoin Lightning. Och det här systemet som jag lärde mig då, där du då jobbar med satoshis som är den minsta delen utav bitcoin.
Ja, motsvarande öre.
Ja. Och då så kunde du alltså, det gick på 1 eller 2 minuter för mig att få den här, få en sån plånbok, och sen kan jag då köpa via Google Pay.
Mm.
Kan jag köpa sådana här satoshis här. Ja. Ganska dyrt var det jämförelsevis, men då har jag alltså, då kan jag ha 10 000 satoshi.
Mm.
Och den kan jag då, alltså då handlar jag ju liksom med det här Lightning-systemet på något sätt. Sen går det som du säger att ha en plånbok som, där du kan använda dina feta bitcoin. Du har ett gäng bitcoin som, som ligger och jobbar med Lightning. Så att det är bara lite att läsa på lite grann. Så det var inga större svårigheter.
Nej, verkligen inte. Och nu är du inne på en till aspekt som man också skulle kunna flika in i den här guld, äpplen, fiat, bitcoin-jämförelsen. Och det är ju valutans delbarhet.
Mm.
Att du har ditt äpple och du vill ha någonting som är, som betraktas som mindre värt än vad hela äpplet är. Och så ska du skära bort då en kvart av det och köpa det du vill. Och det är ju att folk som bara ser bitcoin på ytan, men det är bara 21 miljoner bitcoin.
Mm.
Nej, men det är inte bara 21 miljoner bitcoin, utan det är delbart in till, varje bitcoin är delbar in till, nu kommer jag inte ihåg siffran, men det är många miljoner satoshis per bitcoin som det går att dela in i.
Mm.
Så det går att göra verkligen så här riktigt små. Du kan köpa ett 50 öres tuggummi och på en bitcoin standard så hade tuggummina fortfarande kostat 50 öre.
Precis. Om ens det. Men det är här också som visar att bitcoin är ju, för det kan, ja, men det finns på 21 miljoner bitcoin eller vad det ska finnas till sist liksom. Mm. Ja, och ja, men hur, ja, men det är som du säger. Det är inte så att, det är inte så att 21 personer kommer att sitta med varsin bitcoin och så här, haha, för då försvinner ju värdet någonstans. Utan det handlar om att, och det här går ju att skala upp så att säga, så att ju högre värde på den totala andelen bitcoin, desto mer kan du, desto mer värdefull blir ju en satoshi, som är den minsta delen. Så det betyder att, alltså liksom, Nej, och för mig blir det bara tydligt att ja, men man behöver inte ens tänka bitcoin. Du kan tänka, det är valutan, det är vad den heter. Mm. Men du tänker ju de här delarna utav den. Och visst, det är jättebra. Jag hoppas de fortsätter. Eller nu vet jag inte om det finns andra namn för det. Men vi är ju vana vid att det finns liksom ören, alltså kronor, man delar upp det. Sedlarna i världen. Alltså. Och jag tror att det är väl också ett sätt att förstå. Om jag börjar tänka Satoshi, att jag börjar tänka del utav bitcoin. Mm. Ja, men då kanske jag köper, ja men den här prenumerationen kostar 25 satoshi eller vad det nu kan vara liksom i framtiden eller 100 satoshi eller gud vet vad. Då blir det lättare att förstå. För att nu tror jag också att man fastnar i bitcoin. En bitcoin är värd över 1 miljon. Mm. Jaha, men det har inte jag råd med. Mm. Nej, men du ska väl inte köpa en bitcoin?
Nej.
Du köper ju in dig på valutan bitcoin. Så köp några ören då.
Mm. Jag hade ju en som swishade där för jag kommer inte ihåg om det var på ett nyhetsbrev eller en podd. Swishade in en liten donation vilket jag tackar ödmjukast för. Och i Swish-meddelandet så ska du inte hålla ett bitcoin-föredrag.
Mm.
Och det kommer vi göra.
Mm.
Och jag tror inte att det kommer vara jag som är föredragshållare. Jag kommer såklart prata som värd för föredraget och kommer säga några inflikningar om bitcoin. Men jag kommer nog ta in en som är mer teknisk kunnig.
Mm.
Och som har en lite större expertis än vad jag har. Så det kommer komma och jag tackar återigen för den donationen. Och jag ser fram emot när det är en lightning-överföring med lite satoshis istället.
Mm. Nej, men det där var jätteintressant när Dan visade mig om det här nätverket och Noster. Jag vet inte exakt vad han menar när han säger det. Ja, men det är något nätverk, blockkedjegrej. Och det var som Twitter och Instagram på samma gång.
Mm.
Skillnaden är att ingen kan censurera dig.
Det är lite intressant där för Jack Dorsey.
Han är inblandad i detta.
Och det får han också tänka lite över hur, för han har ju varit väldigt free speech, alltså mer så än vad Elon Musk är idag när han grundade Twitter och allt det där. Över vad som brukar vara en ganska lite så här statsvetenskaplig frågeställning som jag tror är lite intressant, och det är att hur mycket påverkar institutionerna kontra människorna som befinner sig i dem. Alltså hur hade diverse kriser utspelat sig beroende på vem det är som sitter på presidentposten, för vi pratar USA eller statsministerposten i Sverige, och hur mycket spelar institutionerna, systemet som man verkar inom.
Mm.
Och där blir det lite svårläst, för Twitter gick ju så enormt woke på slutet när fram till dess att Elon Musk tog över.
Ja.
Vilket föranledde, Elon Musk sparkade 80% av personalstyrkan, och det, han har ju den, och det är mycket i hans styrka ligger där att skära bort fläsket och strömlinjeforma och få det så effektivt som möjligt enligt parameterprincipen också. Mm. Att det är en väldigt liten del av arbetsstyrkan som står för stora merparten av produceringen.
Mm.
Det ser man ju hos er också. Det fria Sverige är ett jättestort nätverk. Den största frihetsgemenskapen i Sverige skulle man kunna säga. Och det drivs av 2 personer.
Mm.
Mer eller mindre.
Ja.
Ni gör 80% av arbetsbördan. Och sen så är det kanske 50 personer som står för den återstående 20%.
Mm.
Eller 50 som står för de återstående 15% och en person som står för de återstående 5%.
Ja, men precis. Ja, men det är ju så det fungerar. Alltså det är så, och det är ju så företag. Det finns ju de här exemplen, du vet. Jag vet, jag läst om att det är liksom till sist de hittar någon gubbe på ett jätteföretag som säger, vad gör du egentligen? Så här, alltså han har gått dit år ut och år in och till sist har folk glömt bort han för lön, men han gör ingenting.
Nej.
För det finns så mycket. Liksom.
Ja, och vissa gånger så kostar det mer att hantera dem än att bara låta dem vara.
Ja.
Så man bara, ja men sätt dig i garderoben.
Ja, precis.
Och där kommer man också in i problem med vad som är problem med många myndighetsförvaltningar och sånt där.
Mm.
Där det inte går att sparka människor.
Nej. Men Dorsey där, det är lite kul att han är inblandad i det här Noster väldigt mycket så vitt jag förstår det. Och det är ju total decentralisering, total yttrandefrihet. Det enda du kan göra det är att du kan tillhandahålla, alltså för att den där blockkedjan, för att läsa den blockkedjan så krävs det jag menar, liksom, glasögon, appar som gör att du kan läsa den. Och där kan du blockera. Så att du kan, om jag skapar en sån app kan jag liksom blockera att den här typen av information ska inte synas på den appen. Mm. Men jag kan inte ta bort informationen. Så det gör ju att varför, hur hamnar då? Då var han uppenbarligen ju för allt det här. Men i kontexten Twitter så vart han liksom bara, jag vet inte, det kanske hans, han kanske bara inte orkade stå upp mot dem utan bara så här, ja, men kör på, let's go woke liksom.
Ja, men det kan ju vara något sånt bakbunden utav sina egna rekryteringar och de som har investerat i han. De dekret som ligger från de här stora finansjättarna. Ja. Det vet vi att de har ganska strikta dekret. För er som inte har sett min dokumentärfilm Makthavaren du aldrig valde, så går man in på vad är det som egentligen krävs för att få backning utav, ekonomisk backning utav de här stora finansbolagen. Och det är att du skriver under väldigt mycket. Mm. Och jag tror att där ligger lite Elon Musks styrka. Jag vet inte hur det är med Jack Dorsey, ifall han är en lone wolf entreprenör och därmed måste liksom ty sig till andra krafter som vill. Medan Musk har kompetent personal som har en lojalitet till honom. Att han är väldigt duktig på att bygga upp det egna laget och få det att dra åt samma håll. Och har man inte den egenskapen, och då fastnar man lite i vad många som pratar om invandringen också gör, att man bara kollar på resumen. Du kollar på CV:t, att ja, men här är en kompetent person, här är en till kompetent person, här är en till kompetent person, och så visar det sig att ja, men det är tre indier, och sen är det dags att bli självspelande piano, att de här kommer ju se till att det kommer in fler indier som, och sen så vaskas det ut och du tappar kontrollen och någonstans i slutändan så gäller det ju att man tänker sig att ja, men jag struntar ju egentligen i vem som är bäst. Nu kanske några så här frimarknadsekonoms absolutister reagerar, men det är fortfarande frimarknadsabsolutism i dess rätta bemärkelse, för att där innefattas diskriminering. Och det är att det högsta värdet för mig i mitt företag, för man nu ska prata så, nu är jag ju ensam anställd i mitt företag, men
diskriminerar du själv?
Ja. Men om jag inte hade varit det, utan jag bara tänker mig in i en större personalstyrka.
Ja.
Det finns ju andra värden än bästa person på platsen utifrån, alltså när du zoomar in på individ så är det lätt att se den variabeln som att det är den viktigaste variabeln. Men det finns värden som är större än det, och det är en bredare gemenskap, den interna kulturen. Och den andas inte slagordet mångfald är en styrka.
Nej.
Utan den andas, här ska du komma och känna dig hemma. Och du känner inte dig riktigt hemma i en alltför mångfaldscertifierad arbetsplats.
Nej.
Du gör inte det.
Nej. Men det är också så här, samma sak där. Alltså med,
och det i sin tur påverkar ju effektiviteten också. Ja, förlåt.
Med en bitcoin, och det är väl också därför man ogillar det, med en bitcoin-revolution gör ju också att alla såna här, för att det är ekonomin som är leverage. Det är det man använder sig för att implementera sina idéer. Genom att hålla tillbaka så här, du får inte ta del av det här ekonomiska. Du får inte, vi utfärdar inga kort till dig för att du skriver fel saker etc. etc. Det vill säga att det är så man liksom, det är den hammare de svingar. Med bitcoin så försvinner allt sånt. Alltså skulle vi ha en ekonomi som baserades på bitcoin, eller där bitcoin är liksom det centrala. Då behöver ingen, så här, ja, men om ni inte kvoterar ert företag, ja, men vad ska ni göra då?
Ja.
Ni kan inte ta pengarna ifrån oss, utan allting blir ju baserat på hur bra är min produkt eller min tjänst.
Ja.
De kan inte reglera det. Så att staten är väl livrädda för att hur ska de fungera när det här händer? För jag säger när, för det är ditåt vi är på väg, vare sig man vill det eller inte. Så de måste hitta nya sätt att helt enkelt pungslå befolkningen. För det här med så som skattesystemet allt ser ut. När du börjar så här, men jag tar gärna min lön i bitcoin. Det är, så här.
Ja.
Det är ju det som väntar.
Ja. Och vi går mot en ny tid. Mm. Det gör vi. Och du är inne på en intressant sak. Och det är den här dolda kostnaden. Och sådana kan vara jättesvåra att läsa av.
Mm.
Men när bankväsendet stänger av ert bankkonto, mm. Det fria Sverige, Frihetsnytt, Arktos, Fria Tider. Det är säkert, jag ber om ursäkt för att jag missar någon.
Ja, det finns fler, säkert. Ja,
och jag vet att det finns individer också som har blivit av med det. Det är också den dolda kostnaden i de som börjar tänka så här, kan jag skriva det här? Kan jag arbeta med det där? Ja. Kan jag ha dem där som kunder?
Precis.
Jag vet med mig, utifrån egen erfarenhet, att det finns människor som har donerat till mina dokumentärfilmer, till min verksamhet, som aldrig skulle kunna tänka sig att lämna ett paper trail.
Mm.
Just på grund av rädslan för systemet.
Mm.
Att jag kan inte göra en elektronisk överföring till dig. Och alla såna här saker skapar barriärer för interaktioner.
Mm.
Så det sker ju även på, vi blir lite persona non grata. Mm. Att ja, men det går bra att sitta, nu blir det nästan lite för hård jämförelse, för det är inte riktigt vad jag menar. Men det är ju som att ja, men det går bra att sitta och prata med oss i det enskilda.
Ja.
Men man kan inte hälsa på oss i republiken. Mm. För det kommer resultera i att de själva som hälsar på oss inte kommer bli hälsade på heller,
ja,
i det publika. Ja, ja. Och det, så är det. Vi har ett självbevarelsebeteende.
Mm.
Varför, och det är också anledningen till varför många som pratar ut om de här sakerna kan vara lite knepiga,
precis,
ibland.
För jo, att, det är en viss typ av människa.
Antingen är det en människa som inte fattar konsekvenserna, ja, vilket är lite farliga.
Ja.
Eller så är det sådana människor som du och jag som fattar konsekvenserna, men gör det ändå.
Ja, för det måste göras.
Ja, det måste göras. Jag känner mig nästan privilegierad. Jag känner mig som att jag har en förmån.
Det har man.
Att jag kan säga de här sakerna. Jag vet om konsekvenserna, men det är fortfarande så värt det.
Precis, förmånen sitter ju inte i det materiella. Det sitter ju inte i de feta bankkontorna eller liksom det sköna, bekväma livet på det sättet. Utan privilegiet sitter i att sinnesfriden, att man får ha den, att man har den möjligheten.
Ja, det var känslan av att göra rätt.
Ja.
Och det är också så här, jag kommer bara osökt tänka på, vi brukar referera de gamla grekerna.
Just det.
Och det är väl liksom en tolkning av de gamla grekerna, utav Achilles i filmen Troy.
Mm.
Den liten pojke säger till Achilles, jag skulle aldrig våga gå ut och möta den där kämpen som du nu ska gå ut och möta. Mm. Och så svarar Achilles, det är därför ingen kommer minnas dig heller.
Precis, det är sant. Ja. Vi ska börja knyta ihop här. Jag har en fråga snart, eller bara komma lite vidare. Men en sak jag bara säga, det var så, när jag började titta på eller förstå det här med Bitcoin Lightning och Bitcoin. Min tanke är alltså här, men hur applicerar jag det här? Jag har liksom familj, jag har barn, jag har en son. Jag lever ett liv, jag går och handlar. Jag handlar på ICA till exempel. Mm. Ja, men då jag måste ju ha pengar. Jag måste ha pengar. Jonas, jag måste ha pengar.
Mm. Donera till Magnus och till
mig. Precis. Men saken är det att och ICA tar inte Bitcoin Lightning. Jag kan stå med min Bitcoin Lightning så här och peka och visa, de kommer bara nej.
Ja.
Men det jag förstod var, och det här var något som också så här, okej. Det finns ju då till exempel Bitcoin Lightning, eller du köper presentkort.
Mm.
Du kan så gå in på en svensk hemsida där du lägger in pengar, så köper du digitala presentkort på ICA, Ellos, vad du nu vill, även prepaid Mastercard.
Mm.
Helt plötsligt så har du pengar. Alltså, det går alltså, ja, det enda problemet just nu, det är väl att det betalar räkningar på vissa utav, så här, till typ kommunens för vattenavlopp kan vara lite problematiskt. Men i allt väsentligt, visst, än så länge är det ett steg extra, för du måste gå in och köpa det här presentkortet eller prepaid Mastercard eller någonting. Men det går. Och när jag såg det och såg den hemsidan, så kände jag att okej, här, nu börjar vi ju närma oss den här liksom punkten då snöbollen liksom börjar
sakta
rulla, och nu börjar den rulla åt andra hållet.
För speciellt när det med det du är inne med, prepaid card, det är ju debitkort som
precis.
Du kan tanka upp med dina bitcoin och så kan du handla fiat med det.
Precis, där är vi ju liksom i princip hemma.
Ja, vi är nära. Och det finns en aspekt i det, och det är att vi har frångått så mycket av den naturliga ordningen som samhälle. Och det är mycket vad vi har pratat om rörande samhällsutvecklingen sen vi blev, ja, men inte opinionsbildare, men sen vi var aktivister. Du var väl kanske mer opinionsbildare än vad jag var på den tiden. Mm. Och det finns en så här, ursprungssynd. Mm. En monetär ursprungssynd. Och det var när vi lämnade guldfoten,
ja,
guldstandarden. Och när vi då pratar om äpplen, det blir nästan lite bibliskt över att den här bankchefen säger hånfullt, ja, vi kan lika gärna ha äpplen som reserv.
Mm.
Den förbjudna frukten.
Just det.
Han tar en tugga ut av den och sätter sig jämte Gud och ska manipulera naturens lagar medelst fiat-systemet.
Mm.
I got this. Jag har kontroll över det här. Ni kan vara helt lugna. Mm. Det enda ni behöver göra är att lita på mig. Mm. Vilket fiat-systemet är. Det är ett tillitssystem med en pistolmynning riktad mot din panna om du skulle få för dig att göra att inte lita på dem.
Precis. Och med bitcoin så har vi fått superkrafter som Jackie Chan i filmerna, som bara kan snabbt röra sig i sidled så att den där jävla pistolen mot pannan avfyras ut i tomma intet. Vi hoppar runt, tar ett jävla nacktag på den här som höll i den och kastar iväg den och går fria in i framtiden med bitcoin i bitcoin-plånboken.
Mm. Det är den bästa tagningen på Matrix jag har hört. Det är fiat-agenterna där. Och det är vad Hayek sa i sin berömda intervju där på 80-talet. Att vi har enorma problem med det monetära systemet och staten kommer inte släppa kontrollen. Och det enda sättet vi kan göra för att förbättra vårt monetära system, det är på att en rustigär,
en list.
Komma på någonting som de inte kan hindra.
Jag kanske hade fel. Det kanske var precis det man tänkte när man skapade bitcoinen. Att nu jävlar har vi listen här. Hatten av till den, eller de som gjorde det. Du, Sydafrika säger du.
Mm.
Ska vi åka dit?
Ja, ska vi kan runda av med det.
Ja.
Och så kör vi nästa ämne på nästa podd. Det blir ganska långt avsnitt där ändå. Mm. Jag ska ner till Sydafrika. Magnus, min gode vapendragare, ska följa med mig.
Hopp.
Och vi ska undersöka hur bitcoin fungerar i praktiken.
Mm.
Och inte nog med det. Vi ska också, för er som har följt oss, vi sände ju lite på myt och mystik förut, nu sänder vi på respektive plattformar. Så hade vi två avsnitt där jag pratade om borkriget, om en svensk hjälte som var mitt i krigets dimma.
Mm-hmm.
Och jag tror att jag har enda överlevande exemplaret utav den boken.
Wow.
Jag har försökt hitta ett till. Jag hittar inte. Det finns ingenstans. Så det jag ska göra en kulturgärning och ge ut den igen. Och vill ni hjälpa mig i det arbetet, så lägg gärna en förbeställning.
Mm,
skulle vara jätteuppskattat. Jag lägger en länk här i beskrivningen under.
Ja. Mm. Låter bra det.